Månadens ansikte är Katarina Ewerlöf, välkänd både som skådespelare och inläsare. I mars hade hon 4 nomineringar spridda över alla 3 kategorierna på Stora ljudboksgalan och hon fick pris i skönlitteraturklassen. Helena Frank har träffat henne och så här ser hon ut.
Jag är lång. Jag har ett ganska fyrkantigt ansikte. Jag har en nästipp som är som en vindruva ungefär, lite rund och god. Sen har jag ganska stora ögon och stor mun. Ja, tjockt hår. Jag är blond och just nu är jag med kortklipp där jag brukar. För jag gjorde en film där jag var det. Annars brukar jag ha en lång kalufs.
Lång sa du om dig själv också. Hur långt är långt mer konkret?
Jag är väl, gud jag har glömt, vad fan kan jag är? 1,76, 1,77 någonstans, ja. Ganska lång.
Bredden, får man fråga om den?
Bredden? Mm. Den vet jag inte. Vill du ha mina mått? Jag har nog faktiskt inte. Du får ringa till teatern där. De har det på skrädderiet.
Nej, men du är ju ganska smal.
Jag är inte tjock i alla fall.
Nej. Kommer du ihåg din första bokinläsning?
Ja, jag kommer jätteväl ihåg den. Det var en barnbok. Och jag minns inte vad den hette, men den handlade om en enhörning, tror jag faktiskt att jag minns. En sagobok för barn. Och jag kämpade med den här boken. Jag var så ambitiös och orolig. Och ville så himla gärna få det där jobbet. För jag var 20 år och pluggade på universitetet, teatervetenskap som det hette. Och jag jobbade som hemsamarit som det också hette. Det heter något annat nu tror jag. Och det var då jag kom i kontakt med en man i 30-årsåldern som hade diabetes och gick på journalisthögskolan. Och han hade under resans gång blivit blind av sin diabetes. Och det gjorde att han då behövde hjälpa mig. Och när jag hade gjort det jag skulle, handla och grejer och städa och sådär, så brukade han fråga mig om jag hade lust att läsa upp hans texter han gjorde som exempel och så vidare, övningar där på journalisthögskolan. Vilket jag ju gärna gjorde. Och då så sa han en dag så här. Du har bra röst, sa han. Du läser bra. Jag tycker du ska söka till Synskadades Riksförbund. För där läser man in böcker. Oj, vad kul, sa jag. All right, så jag ringde dit. Och då var det här min liksom provbok. Mm. Och som jag slet. Och vad jag var långrandig och jobbig från de där stackars teknikerna. Men jag minns att jag tyckte det var jätteroligt. Och att jag bara, åh, vad jag ville ha det här jobbet. Och tack och lov så fick jag det.
Och jag var inne och tittade i Legimus-katalogen och sökte på ditt namn där. Oj, nu låter det här. Vi sitter på en egentligen öde uteservering. Men det finns en man i bakgrunden som håller på att flytta borden och grejer. Vi får se hur mycket han låter sen. Jag var inne i Legimus och tittade och sökte på ditt namn. Och då fanns det 177 titlar bland talböcker då som du har läst in. Och jag i övrigt sett en siffra på att du har totalt då talböcker och ljudböcker gjort mer än 200. Kan det stämma? Är det så många?
Ja, det är faktiskt det. För sen naglade jag ju mig fast där. Ja. På det där stället. Och vad heter det? Och höll på att söka till teaterhögskolan som jag sen kom in på. Men jag hann nog jobba där i 1,5 år. Vilket var ett drömjobb för någon som ville hålla på med text. Han har bestämt sig för att han inte tycker att vi ska göra den här intervjun. Men kära någon, varför just nu?
Katarina ber mannen göra något mindre ljudligt i en stund och det är inga problem. Vi sitter utomhus för att slippa slamret inne på restaurang Blå Porten, ett av Katarinas stamhak som ligger mittemot Cirkus på Djurgården i Stockholm. Där har hon spelat musikal hela våren. När vi träffas är det tidig vår. Jag är själv lite förkyld och orolig för att Katarina inte ska vilja sitta utomhus. Om man lever på att spela teater och läsa in böcker är förkylning väldigt dumt. Men vi får filtar till kaffet och hon har ett knep som oftast fungerar.
Vitlök, vitlök och åter vitlök. Men jag har verkligen misslyckats i år. Hela ensemblen har bara smittat varandra om och om igen. Jag har aldrig varit med om så mycket förkylningar. Vi har stått i kulissen och nyst och sen gått in och sjungit. Och så, jag har tappat rösten ett par gånger faktiskt.
Så att ni har börjat ställa in eller har du någon ersättare eller hur funkar det?
Man har en så kallad understudy och en helg fick jag faktiskt göra det. Det ska gå långt när man ger sig, men då var det en läkare som sa du går inte dit bara. Men ja, jag vet inte. Vi har barn med i föreställningen också. De kommer väl dragandes med lite barn. barnbaciller och sådär. Och då duckar och däckar alla vuxna. Men ja, det är bara att gilla läget.
Du cyklade hit. Det är lite impad över. Är du liksom frisk och sådär eller?
Nej, jag bara känner, jag ska snart gå tvärs över här till Cirkus då, som är en stor scen där jag är med i en musikal just nu som heter Livet är en slager av Jonas Gardell. Och det är en ganska lång föreställning och det är 1600 i publiken och det är en stor orkester och vi är många på scen. Och jag kan säga att någonting som går åt i den trots allt stora lokalen är syre. Som att jag får den här... fylla på med syre på väg dit och sen bästa stunden efter föreställningen när man är bara trött och varm och då när jag kommer ut och bara drar in den här friska luften och får cykla min bit som inte är så lång, det tar mig bara 15-20 minuter, jag bor i Gamla stan, så är det, ja, det är mumma för själen, verkligen. Så att jag är inte så hurtig, det här är ett fullständigt behov. Luft.
Hur gör du med dialekter i böckerna när du läser in?
Det där är en samvetsfråga. Mm. Det är det verkligen. Och ibland, alltså, för det första är jag ju helt kass på de flesta dialekter. Jag är ju en Stockholmsböna med förfärliga en. Jag får stoppa många gånger kan jag säga och säga nej, det heter inte e, det heter e. Så jag får ta om ibland ska jag säga. Men jag har också rötter i Blekinge. Morfar och mormor och farfar och allihop. Så där kan vi prata lite så här, lite så. Inget vidare bra de inslagen heller. Men det är väl det lilla jag vågar mig på. Lite finlandssvenska också har jag vågat mig på. Och sen om det kanske är någon invandrad i boken så kan det ge lite färg med att någon som bryter kanske lite så va. Men det kan också bli outhärdligt om det är huvudpersonen. Att jag infödd stockholmare spelar Rosita från Venezuela och bryter och bryter och bryter. Så man gör lite olika val, men ibland stoppar in som en liten krydda, en liten färg bara. Men på det stora hela, jag aktar mig för jag är inte så bra på det.
Sista föreställningarna av Livet är en slager går den här helgen. Manuset till den kommer att ligga kvar i Katarinas huvud ett tag, men sen rationaliserar hjärnan bort det till förmån för nya pjäser och filmer. Inläsningarna försvinner förstås också, men en del kommer att stanna kvar. Majgull Axelssons Jag heter inte Miriam är en sån bok. Det var den inläsningen Katarina Everlöf fick Stora julbokspriset för tidigare i år. En bok som berörde henne djupt och därför var det extra stort att få pris för just den. Kvinnan i boken är rom och befinner sig längst ner i hierarkin i lägret under andra världskriget. Hon får chansen att anta en död judisk kvinnas identitet och klara sig på så sätt bättre i lägermiljön och lyckas sen komma till Sverige med de vita bussarna. Sin stora livshemlighet bär hon inom sig ända tills hon fyller 85. Fast Katarina säger att de flesta inläsningar försvinner ur huvudet så testar jag henne. För jag har en MP3-bok som hon läst in i min mobiltelefon.
Jag har förstått att familjen Söderström var mycket välkänd och omtyckte den svenska kolonin på kusten, sa hon istället och hoppades att hon uttryckte sig rätt. Det gjorde hon tydligen, för alla mumlade jakande. Ja, Veronica har ju varit här sedan hon var liten flicka, sa en äldre kvinna som satt ensam vid bordet närmast köket med nästan tom vinflaska framför sig. Annika fick sträcka på nacken för att kunna se henne.
Är det Annika så kan det ju vara Annika Bengtsson.
Korrekt.
Ja, det var fusk att jag hörde Annika.
Ja, det var inte meningen faktiskt, men när jag tog en svår där, men det kom med en Annika i alla fall. Ja. Vilken Annika? Du har läst in flera stycken av Lisa Marklunds.
Ja, just det. Kusten är den. Jag vet att någon utspelade sig på någon solkust i Spanien.
En plats i solen.
En plats i solen, var det det?
Ja, det var det.
Ja, men jag hade ju aldrig fixat det alltså, om jag inte hörde Annika.
Lite hjälp får man ha. Lite fast. Läser du själv ljudböcker när du konsumerar litteratur?
Jag har ju hört så himla lite ska jag säga helt ärligt. Och det är inte att jag inte gillar formatet utan det är bara det att jag jobbar jämt faktiskt. Mm. Jag spelar teater, jag repeterar teater, jag läser in, jag filmar. Men... när jag målar väggar och så, vilket jag inte gör så himla ofta. Men jag gjorde det faktiskt nere på landet där i Blekinge. och blev uttråkad efter 3 rollningar. Alltså 3 tag med den där ungefär. Jag sa, gud, det här kommer aldrig gå. Nu kanske jag ska passa på att lyssna på en bok. Och då hade jag lite böcker hemma och får upp Röda rummet, inlästa Per Myrberg. Och sen har jag en sån ljuvlig tid med den här boken. Jag hade glömt att Röda rummet var rolig. Det var inte alls mitt minne. Den är ju fruktansvärt rolig. Och Per Myrberg, det är väl han som kanske lockar fram det här. Han gör en sån jättebra inläsning. Och jag sa det till honom när vi träffades i samband med en filmpremiär. Då stod jag där och då tänkte jag, ja, det är det här folk säger. Som kommer fram till en eller skickar mejl eller så. Man har ju en del kontakt. Att de säger, åh gud, jag kan inte vara utan det. Och jag somnar till dig varenda kväll och allt det här. Men också att det blir nästan som ett behov att gå med en berättelse i öronen. För jag började, märkte jag, efter några dagar. Jag hade mycket att fixa där med i huset. Så märkte jag att jag började ransonera den där jäkla boken. Jag tänkte, nej, nu får inte jag lyssna på mer än så som många kapitel då, för snart är det slut.
För att den skulle räcka liksom hela...
Den skulle räcka, jag var helt inne i den. Och jag började skriva upp tider på vissa passager som var ovanligt bra. Och så där, för jag tänkte, det här måste jag spela upp för min sambo när han kommer ner. Och liksom sådär. Och sen, när den var slut, åh, vad tomt det blev. Jag satt där i trädgården med min kopp kaffe och tyckte att livet hade liksom tappat sin glans. Så att det var verkligen ett väldigt roligt uppvaknande. Och nu ska jag faktiskt, det är märkligt, jag ska åka ner på söndag till landet och måla igen. Nu i ett nytt hus.
Ja, vad har du för med dig för bok nu då?
Då har jag med mig historietter, tror jag, av Hjalmar Söderberg som Erland Josefsson har läst in. Och jag hoppas på samma underbara upplevelse, tror jag säkert jag får.
Huset på Hasslö utanför Karlskrona som hon och sambon sedan drygt 30 år har byggt är en plats för avslappning och för att odla en hobby. Men också för att jobba. Överhuvudtaget är det mycket jobb. Så jag undrar vad hon gör när hon är ledig.
Förbereder annat jobb? Nej, men jag har haft några hysteriska sista 12 år faktiskt. Och jag ska ta tjänstledigt i höst faktiskt från teatern. Jag har spelat så hemskt mycket och ändå läst in mycket och allt det här. Och jag har löst det med att jag har gjort en studio hemma. Och jag kommer bygga en studio nere på Hasslö också. För det har jag så svårt att tacka nej till. Men jag har tagit tjänstledigt från teatern. Men jag har tackat ja till ett gäng böcker. Så jag ska njuta av tillvaron och... bara ägna mig åt att läsa in och filma lite och sånt där gör jag mig också. Men jag ska inte vara inne i teaterns underbara värld på ett halvår. Och det är nog en välbehövlig paus jag behöver ta, men ändå jobba. Men vad jag tar mig till då när jag ska göra något annat, det är att vara en väldigt okunnig och väldigt entusiastisk, frustande trädgårdsarbetare i min trädgård där nere. Det är min stora passion just nu. How middle-aged can it get?
men är det blommor och så då? Eller är det liksom trädgårdsland och så med grönsaker? Eller?
Jag har lite trädgårdsland. Och just nu är hela mitt fönster i Gamla stan fullt av plantor och tomater och gurkor och allt vad det är. Nej, jag är helt bergtagen. Jag vill inte köpa kläder längre. Jag vill bara köpa buskar och träd och sånt där.
Så har du lite fikonlöv sen istället för kläder. Nej, jag skojar.
Ja, precis, precis. Hoppas de inte vissnar bara.
Nej.
Men det är en väldigt förlåtande verksamhet där med trädgård. För även om man inte kan någonting så blir det fint ändå. Och så. Så att, nej, jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är så underbart roligt med växter. Jag tycker det är fantastiskt. Det är otroligt, man kan gå och köpa ett träd. Det är ett liv. Det är som att komma hem med en bebis. Så man står där med den där jordklumpen och tänker, gud, hoppas den inte dör. Hoppas vi gör rätt nu. Men då går jag ner till strandkanten. Men jag är inte så långt till strandkanten. Det är på en ö, det här Hasslö. Och så tar jag en skottkärra med mig. Och så släpar jag upp den mest illaluktande, klafsiga tången jag kan hitta. Och går upp med det som ett byte till min trädgård. Och så bäddar jag in runt rötterna med den här. För det ska ju vara så himla bra då, näring. Och så på med fin färsk jord och så vidare. Och det där är en sån underbar ceremoni alltså.
Du sa rötter i Blekinge. Jag tänkte kolla ifall det finns en otippad skånsk koppling också. Nu har jag tagit med mig en utskrift här från Google Maps. Av en gatuvideo ute på landet. Jag är inte långt från Väberöd och Blentarp. Jag vet inte om du ser vad det står på gatuskylten där.
Jo, faktum är att Susanne Reuter sa till mig någon gång. Vet du det, varje gång vi ska åka från vårt sommarhus så tänker jag på dig på väg till flygplatsen. Jo, jag vet. Det finns en kyrka som heter Evelöv kyrka också. Mm, ja. Och jag tror tyvärr inte att den är uppkallad efter oss. Jag tror tvärtom att det är vår familj som har snott namnet.
Det är så alltså?
Ja, så det är ren stöld. Jag önskar att jag kunde säga någonting mer storstilat. Jag tror att den där släkten som jag hört, det hette Gestritius. Och av någon anledning så tröttnade de på det. Och tog namnet Evelöv. Men det är enkel med här.
Ja, det är inte stavat på samma... Ja. Det är så att de heter V på slutet.
Ja, just det. Kanske det är någon sån gammal stavning. Ja. Att de som snodde det för länge sedan. Jag är hemskt ledsen.
Förlåt. Du har inte varit där själv, eller?
Nej. Jag har inte varit det, men det har varit sån släktträffar, tror jag, förr i tiden. Just där nere i den här kyrkan. Mm. Ja, men jag måste åka dit och titta på den. Det är tydligen jättevacker.
Vilka är dina tre bästa ovanor?
Mina bästa ovanor? Mm. Att köpa för många träd.
Okay.
Att... ja, intressant fråga. Mina tre bästa ovanor... Att vara lättinspirerad kan man väl nästan säga en ovana. För det leder till inköp av olika slag.
Fler träd, ja.
Fler träd, fler vita skålar, fler saker som är vackra.
Vita skålar,
ja,
okej.
Okay. Det är en sjukdomsbild. Herregud. Jag köper så mycket vita skålar, jag vet inte vad det är för problem jag har. Men jag kom fram till det faktiskt att jag är mycket för att köpa vackert porslin och gärna gammalt porslin och sånt där. Och min sambo brukar skoja med mig om man ser en sån otroligt vacker skål i någon antik affär. Så att, du kan gå förbi den. Säg det nu som en affirmation, säg det som ett mantra. Jag kan inte gå förbi. Jo, du kan gå förbi den. Du behöver inte köpa den. Nej, men jag tror att jag köper alla de där grejerna för att jag någonstans längtar efter ett liv där jag står där hemma och fyllt det med någon fantastisk pasta vongole eller någonting och har... alla kompisar runt bordet och tid umgås. Jag spelar ju jämt, så jag lämnar nästan jämt hemmet vid 5 och sätter mig i sminket och så kommer jag hem vid 11:30. Och det där kan ju vara lite asocialt i längden. Så därför tror jag att jag köper porslin som pekar mot det där umgänget och allt det där jag aldrig hinner med. Så än så länge är det bara fat som samlar damm.
Men då är det alltså det bruksföremål då du köper. Det är liksom inte, det är köpt för att användas även om det kanske då inte gör det så
mycket. Ja.
Nej, men det är inga sådana prydnadsgrejer då? Eller?
Nej, gud bevara mig. Jag har hellre sönder alltihop. Bara det ska användas. Inte någon som ställer på hyllor och sådär. Och hälften kommer från Myrorna. Det är min hovleverantör av fantastiska saker. Så det kan jag tycka är kul. Så att jag nog, ja. Har jag någon tredje ovana? Som är bra. Det är ju det. De ska vara bra.
Ja, alltså det är mer sådär saker som du tycker är bra men som andra kanske tycker är liksom mer eller mindre moraliskt förkastligt eller så.
Ja. Jag är ju det där då med det där med stämningar och så vidare. Jag vet, en kompis till mig och säger åh, det är hopplöst att gå på restauranger. Du ska alltid byta bord. Och en dag när jag kom in och det var helt tomt i restaurangen och vi kom ganska tidigt. Så sitter hon precis vid dörren och läser en kvällstidning och säger, men varför har du inte tagit bord? Därför att du kommer ändå byta. Och det är så här, jag vill sitta vackert, jag ska njuta av min måltid och jag vill titta på något fint och ja, så jag är nog rätt jobbig.
Dina tre bästa vanor då? Som andra tycker är bra grejer?
Jag är inte rädd för besvär kan jag säga. Jag kan stå en hel dag och göra en fisksoppa. Och folk säger, men gud, orkar du? Har du gjort det? Och, det är väl inte, det är bara så roligt. Det ska bli gott, det är bara roligt. Eller flytta sten tvärs över den där trädgården eller någonting. Så att, ja, jag konkar på grejer, jag bär på saker, jag håller på i evigheter. Därför att jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Det skulle jag säga, ja, det är en bra egenskap jag har. Jag kan nog aldrig låta bli att... göra mitt bästa, tror jag. Kanske det, ja, jag kan aldrig fuska. Mm. Även om jag kanske borde göra det, höll jag på att säga ibland. Nej, men apropå att man tar på sig för mycket. Mm. Då blir det kanske lunginflammation. Därför jag kan liksom aldrig säga, ja, men det där får jag göra lite med klackspark. Sådär. Mm. Men jag kan inte göra det, jag måste helt engagera mig. Det tycker jag kan ha ett pris för mig, men som jag vill leva. Och ja, kan nog inte komma på något mer bra med mig. det är nog det bästa med mig.
55-åriga Katarina Everlöv talade om medelålderskris angående odlingsprojektet. Och hon stavar sitt efternamn E-W-E-R-L-Ö-F. Till skillnad från originalet, den skånska byn utanför Blentarp, som har enkelt V både i mitten och på slutet. Vill man höra mer av Katarina Everlöv finns ett bonusinslag på vår hemsida där hon berättar om samspelet med publiken både på scen och i inläsningsstudion, och så går hon igång på dålig betoning. Länken till detta ligger både i veckans löpsedel och i arkivet på sidan för månadens ansikte. Sagan om enhörningen av Peter S. Beagle, hennes första inlästa bok. Den finns att låna som talbok i Daisy-format, överförd från den analoga inspelningen och utgiven 1982.